I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Härligt. Vill du ha en klappa ifrån mig då, Mattias, i vanlig ordning, eller?
Ja, jag tror att jag vill ha det.
Där hade du den.
Hade vi den. Snyggt.
Hörrni, då går vi till jobbet, va?
Ja, men det gör vi.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Det är en podcast som vi gör om ekonomi, Mattias, tillsammans med Saveland.
Ja, visst är det så. Det är ju det är otroligt kul med våran nya sponsor. För det är ju ett intressant upplägg och ett intressant företag, minst sagt. Det första är att man ska gå in på saveland.se. Mm. Och googla där. Men, eller hur?
Det är ju SaveLend som sparar låna. Alltså man spar sina pengar genom att låna ut dem till andra.
Just det.
Så det är egentligen samma modell som man oftast gör när man spar pengar på banken. Så man sparar dem på banken och sen så lånar de i sin tur ut de pengarna. Det är bara att man hoppar förbi banken helt enkelt, lånar ut dem direkt i små bitar till en rad olika och kan vara både till företag och till privatpersoner och annat och får en riktigt bra avkastning på det. Och det här har ju ni uppmärksammat och börjat skriva in frågor till oss som vi har varit upp och ställt till SaveLend och kommer fortsätta att ställa. Så att det samarbetet pågår för fullt. Så att det ska bli jättespännande och fortsätta följa det.
Ja, men precis. Och har ni några frågor som sagt, var skicka in dem till charlieochmattias@gmail.com i vanlig ordning. Samma adress, samma tid, samma kanal.
Mm. Jag tror att vi ska göra ett avsnitt också om peer. Jag hörde någon kallade det för peer-to-peer. Det är så här, uttryck jag har hört allt mer. Det behöver vi nog ta in en peer-to-peer-expert och prata, göra något peer-to-peer-avsnitt.
Ja, men vad kan du säga om peer-to-peer då?
Alltså Nej, men det är det jag säger. Jag inte päron till päron, utan...
Nej, precis.
Nej, men det är ju just det här att man inte går... att vi hittar sätt att connecta ekonomierna mot varandra. Jag lånar ut min borrmaskin till dig eller hyr ut den. Eller jag kör dig i min bil och får betalt och så vidare. Liksom att ekonomin bygger på att jag... som privatperson kan göra någonting direkt mot andra privatpersoner och hitta affären istället för att som vi uppväxta med den gamla brukspatronsekonomin att det alltid ska gå igenom någon proffsföretag eller någon institution som ska liksom, men nu med mikrotransaktioner och de möjligheterna som finns med digitala världen så är det så mycket lättare att hitta varandra. Så att det skapar ju sådana möjligheter. Det var ju min högst lekamannamässig liksom analys av peer-to-peer. Det dyker upp i alla fall på en rad ställen.
Du, och då tycker jag vi går, det var ju inte päron då, men för att göra någon slags övergång så måste vi, så tänker jag att vi går från päron till äpple. Och då inte Apple utan loggan som i paradiset helt enkelt. Så jag tycker vi direkt smaskar på här och välkomnar våran otroligt spännande och driftiga gäst som jag också tycker är, som titulerar sig planetskötaren. Det tycker jag är jävligt stort faktiskt. Så att, varmt välkommen Johannes Kullberg!
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Hur är dagsformen, Johannes?
Den är ganska bra. Jag skulle säga att den 4 dagar av 5 är den väldigt bra. Och sen åker jag ner i något dike. Och sen så hämtar jag upp mig igen. Ungefär så.
Ibland när man ser en lång film, då börjar man ju med så här... någon föds och sen så får man följa liksom hela vägen fram och så händer det spännande saker. Men ibland så brukar man också så här, man börjar mitt i händelsecentrum och sen backar man och säger så här, efter den där dramatiska scenen säger man så här, 20 år tidigare, så får man liksom, ska vi göra en sån här och säga så här, varför är det lite upp och ner? Vad är det som pågår just nu? Innan vi backar till början.
Exakt, det är en ganska bra grej. Normalt sett så brukar jag vara 99% bra. Så att det kan tarva en förklaring. Och grunden till det här kan man väl säga att den 23 mars så lämnade vi in konkursansökan för Paradiset. På grund av en finansiering som jag hade förberett i ett par månader som var klar, klubbad på bolagsstämma och skulle in på banken. Och sen kom corona och då frös den största delen av finansieringen inne. Så att då hade vi inte tid att rädda bolaget.
Och vad, för du skulle kommit till oss och pratat den dagen.
Yes.
Och skickade, jag kan tyvärr inte för jag måste upp och lämna de här papperna. Men hur mycket var det liksom ett spel för gallerierna, ditt lugn? Alltså, förstår du? För att det kan ju låta väldigt olika. Konkurs kan ju vara som så här, ja, men det är ju som det är, du vet. Alla förhållanden, nästan alla förhållanden slutar med skilsmässa förutom en där man dör. Och då får man ju leva med att det är så. Så tänker man med företag, en del flyger, annat flyger inte. Eller är det, mitt livsverk går i bitar och folk kommer skratta åt mig på gatan. Och tänk om jag blir personligen, alltså var var du?
Nej, men jag hade haft kanske då, det här beslutades ju på fredagen tror jag veckan innan och lämnades in på måndagen. Så det var ju väldigt kort tidsperspektiv innan. Men jag är en person som, jag lever väldigt mycket i mitt huvud, jag processar, jag tänker och är ganska snabb. Så att jag går igenom en kris liksom i högt tempo och betar av den. Och sen så börjar jag genast titta på lösningar och se, kan det finnas någonting positivt med det här? Kan jag lära mig någonting och kan jag utvecklas av det?
Vi tycker det är fruktansvärt coolt att få med att prata med någon som är i den här processen. Man får ju så ofta prata med människor som berättar vad de lärde sig av det där när de för 20 år sedan. Och nu kan de berätta den snygga historien om hur bra det blev. Så jag vill bara säga att det känns väldigt starkt och spännande för oss. Vi har verkligen sett fram emot att få höra någon som så autentiskt kan prata om det från orkanens öga. Nu vet jag att det är vissa juridiska förutsättningar som gör att du kan inte säga vad som helst. Så vi ska vara duktiga och försöka hålla oss ifrån det då. Men ändå är det ju ändå starkt att du är ute och pratar om det här som du gör. För det är ju inte det vanliga. Det är ju som så här, snabbt in på presskonferensen och sen inga kommentarer. Och sen, ja, här är pressmeddelandet. Ring inte mig på ett halvår. Liksom.
Precis, och jag vill bara lägga till här innan då att Paradiset som vi pratar om, det är ju alltså som jag tycker var då nu då, Sveriges bästa mataffär helt enkelt. Vi poddade tidigare på Södermalm. Och var grannar med våran dåvarande poddstudio. Så vi gick ju alltid och käkade lunch på Paradiset. Ja, och precis. Man slogs ju. Och jag åkte också ut till Sickla och handlade alltid. För det var ju en magisk butik helt enkelt. Kan inte du, Johannes, bara berätta lite grann om just Paradiset? Så lyssnarna vet vad är det vi pratar om för konkurs helt enkelt.
Ja, men det är bra. Man kan väl säga så här, för ungefär 15 år sedan så var jag på Lidl, den tyska dagligvarukedjan, och lärde mig grunderna. Jag började som inköpschef heter det, och blev inköpsdirektör och ansvarade för att bygga upp Lidl i Norge. Och det här höll jag på med i 3 år, så jag lärde mig mycket om hantverket i dagligvaruhandeln, men också en hel del saker som jag inte tyckte var speciellt positivt. Så efter det här var jag slutade 2005 och då kände jag att jag ska aldrig mer jobba med mat, dagligvarubranschen igen.
Vad var det du inte gillade som gav avsmak då?
Att det är dels hur, det är en väldigt, vad ska man säga, lite smutsig bransch. Det är oerhört fokus på pengar där man inte tar ett ansvar på det sätt jag tycker man har som handlare. Att jag kan hjälpa konsumenterna att bara lägga bra produkter i mina hyllor. Utan jag säljer vad som helst, bara tjäna pengar på det och bara kan få ut ur butiken. Och det är oerhört mycket psykologi i det här. Det är väldigt lätt att få folk att köpa saker som de kanske inte hade tänkt från början genom placering, skyltar, olika typer av exponering. Och det här gjorde mig rätt upprörd, plus att du då kan till exempel försvåra för konsumenten genom att ta bort e-nummer på innehållsförteckningen och skriva de orden istället, så det inte ser ut som att det är en massa konstiga tillsatser. Många sådana här saker som jag inte tyckte speciellt mycket om. Sen när jag fick barn, jag hade fått mitt andra barn 2012 och tredje var på väg 2014, bestämde jag mig att nu måste jag göra någonting. Jag klarar inte att gå och handla i de här klassiska ICA-butikerna där jag upplever att jag i princip blir lurad.
Och då menar du just det här, bland annat då det här med innehållet och sånt, eller att de placeringar, eller att mjölken är längst in, de här klassiska grejerna, eller vad, hur menar du att du känner dig lurad liksom?
Framförallt så är det ju att det är svårt. Om jag som handlare vill sälja kyckling, så tjänar jag mest pengar på kanske den här majskycklingen som brukar ligga på 79 kronor för en hel fågel per kilo. Om jag vill sälja mycket av den, då lägger jag en billig fågel bredvid som är ganska uppenbart en sämre produkt. Och sen så kan jag lägga en betydligt dyrare fågel bredvid. Och ska man vara riktigt jävlig, vilket man var på den här ICA Maxi Lindhagen som ligger nedanför gatan där vi spelar in här nu, då sätter man bara dit en prisskylt på en ekofågel som då kostar 120 kronor kilot på den tiden. Och det gör att jag som konsument, fast jag hade tänkt att välja ekofågeln om den nu fanns där, så upplevs den som betydligt mycket dyrare. Den är 4 gånger dyrare än den billigaste fågeln. Och den majskycklingen i mitten som jag inte hade tänkt att välja framstår som ett prisvärt alternativ. Och där har jag som handlare mest kronmarginal, som det kallas för. Alltså mest pengar som jag kan tjäna på att sälja den här fågeln. Och det är ett väldigt enkelt sätt att få folk att göra som de inte hade tänkt från början, där jag som handlare tjänar mer pengar. Mm. Och det här stör mig. Och vi idag har väldigt stressade liv. Framförallt så, om man säger att det är vanligt att kvinnorna handlar, vilket det ser ut i dagligvaruhandeln framförallt, så är det kvinnorna som styr handlingen. Man har lite tid, man går in, och ju fler val du har, ju större är sannolikheten att du kommer att bli lättare att lura, och ju fler val du har, ju svårare blir allting. Så att mitt koncept byggde egentligen på att göra det enklare för konsumenten att göra bra val. Ta bort skitprodukterna som jag tycker inte borde säljas. Mm. Ta bort den billigaste fågeln, men kunna ha ett bra prisvärt alternativ, och sen kanske en ekologisk produkt. Men när du har färre punkter att jämföra med, då kan du faktiskt välja det som du hade tänkt från början. Det här gäller frukt och grönt, det gäller alla kategorier. Och sen tycker jag inte man bör sälja produkter som innehåller tillsatser som är skadliga för oss människor. De bör inte säljas. Och det här är ju en definitionsfråga, eftersom alla tillsatser är godkända av Livsmedelsverket. Men grunden är att de behövs inte i riktig mat, utan de behövs om det ska vara en produkt som ska vara billig att sälja, kunna ligga extremt länge på hyllan och i princip smaka likadant för konsumenten när man äter den. Men det är inte en riktig mat, utan den har ersatts av högprocessade ingredienser som egentligen inte är näring för din kropp. Det är näringsfattiga produkter.
Så du menar, när man pratar e-nummer, är det inte alltid man ska undvika e-numren, eller ska man, om man undviker e-numren, kanske inte just beroende på vad e-numren innehåller, utan vad de indikerar att man har gjort med resten av maten för att behöva lägga till e-numren. Det yes. Där i ligger problemställningen
snarare. Om vi tittar på hur mormor handlade för ett antal år sedan, när man gick i butikerna då fanns det bara riktig mat. Det fanns inte e-nummer. Det blir kortare hållbarhetstid på det, och det kan i sig föra med ett problem vad gäller matsvinn och så vidare. Men riktig mat behöver egentligen inte de här tillsatserna, utan det har man för att maskera andra brister som där du har tagit bort liksom, en sämre råvara. Då måste du kompensera den med smakämnen, färgämnen, konsistensgivare och så vidare.
Kan du ge ett exempel av sån här produkt som typiskt är? Den här skulle bara kunna vara vad den är, men sen har man krånglat till det i absurdum.
Ja, det finns så många, men många såser till exempel är väldigt packade med de här tillsatserna för att få rätt konsistens och få rätt hållbarhet. Kakor, alla komplexa produkter där du har blandat ingredienser. Det kan vara olika färdigrätter och så vidare. Så att det finns nästan överallt i maten idag.
Jag blir förvånad. Jag såg någonstans någon som hade åsikter om, och då började jag faktiskt titta efter på grädde. En vanlig vispgrädde. Och då tänker jag, nu säger jag ju, förstår jag ju det här genom att se från början. Vanlig vispgrädde är ju min utgångspunkt, att det innehåller ju bara en enda sak. Det innehåller ju grädde. Det kan väl inte ens finnas en innehållsförteckning på grädde. Det är ju precis bara vad det är. Man har skummat av den delen av mjölken som är den feta när den kommer ur korn. Klart. Men det visade sig att det var inte riktigt så. Det var vatten och var förtjockningsmedel. Och det var konstigt att det liksom ens existerade varianter på grädde. Liksom.
Ja, så är det. Och glass är också ett väldigt bra exempel. Och där finns det bra... Det finns riktigt bra glass som är gjorda av bara det ska vara. Med om det är grädde, ägg, lite socker och om det är någon smak i det. Liksom. Men i de flesta så har du en ingrediensförteckning som är kanske 20-25 olika ingredienser i. Och då vet man att det här är lite onödigt kanske att få i sig.
Och det är det i huvudsak för att det är så mycket billigare att göra sån här mat än en annan mat. För det blir ju lätt också så där, så fort det ska vara naturliga ingredienser, då ska det vara bruna förpackningar med liksom trudevull, och så kostar det så jädra mycket för att någon bara har bakat kakan. Man tänker, så kan det inte vara så jädra stor skillnad på att bara prutta ut mjöl och vatten. Liksom.
Nej, det blir ju billigare om du tar billigare råvaror, och framförallt om du kan producera mycket, mycket mer effektivt genom att industrialisera hela processen. Jag säger inte att det behöver vara fel, men oftast så kan du skapa en billigare produkt. Och då får man ju välja, är det klokt att spara på livsmedlen idag, vilket där konsekvensen ofta blir att du kommer att bli sjuk i framtiden. För vi stoppar i oss ett ton mat om året ungefär, och det är ganska enkel slutledningsförmåga att se att det du stoppar i dig kommer att över tid, 20, 30, 40 år, ha en påverkan på hur du mår. Mm. Så det är en liten utvikning om vad Paradiset gjorde.
Just det, och när man gick in på Paradiset så var det tydlig information direkt om den här, hur ni jobbade. Och där hade ni ju inte den här typen av varor då, helt enkelt. Utan det var bra. Det var liksom genomgående. Så varenda produkt hade ni ju tänkt på att den var, ja, vad ska vi säga då? Bra mat.
Riktig mat, ja. Och vi tog fram något som vi kallar för en svart lista. Där vi hade 195 olika E-nummer. Och alltså tillsatser som inte behövs i riktig mat. Och det gjorde att vi hade gjort jobbet åt kunden, så att du slipper tänka, du kan gå in, du behöver inte vända på förpackningarna, för du vet att proffsen har granskat det här. Och det var liksom grunden. Gör det enkelt att handla hälsosam och hållbar mat, vilket ofta innebär att vi kan då stötta lokala producenter, för många av de små producenterna, de har inte tillgång till den extremt avancerade teknik som krävs för att göra de här komplexa fake-produkterna som jag kallar det för då. Så att det blir en dubbel effekt där du faktiskt stöttar svenskt lantbruk och småskalig produktion som vi i de här tiderna verkligen behöver, där vi ser att vårt samhälle idag är extremt sårbart för externa chocker som en coronakris till exempel.
Ja, och någonstans borde inte, min mormor sa alltid så här, inget ont utan att ha något gott med sig. Och då tänker jag just då på corona. Skulle inte det här kunna vara ett steg då att vi inte förlitar oss på att få leveranser runt om i hela världen, utan att vi börjar använda oss av svenska bönder ännu mer och liksom håller oss till mer närodlat, närproducerat. Jag hörde något skräckexempel om att räkorna som man köper handskalade i Göteborg på Gotia Towers har varit nere och vänt i Afrika för att bli skalade och transporterade upp igen. Om man tänker på sådana saker, jag vet inte om det är sant, men då borde, jag tänker ändå så här, kan det här vara någonting som vi kanske kan gynnas av till slut av det här eländet?
Jag tror att vi måste lära oss av det här. Det här kallas, det finns ett fint ord för det här som är bra att lära sig, som heter resiliens, som egentligen kan översättas till motståndskraft eller elasticitet. Vi måste bygga ett matsystem som är resilient, som klarar av den här typen av chocker. Och ju mer vi kan jobba med lokal, svensk nationell produktion, ju mindre sårbara blir vi ju för att gränser stängs och att vi inte får in de insatsvaror som kanske behövs för att kunna producera de här produkterna som vi annars inte kan få fram. Utan kan vi äta det som finns i Sverige, det som görs i Sverige, vilket är fantastisk mat, så blir vi mer resilienta.
Men det är ju svårt då, att som du, det är det man är inne på här, att det är väldigt svårt för oss konsumenter. När jag går och storhandlar här så tror jag ju när jag kommer till kassan att det är ganska bra. Jag fick nog bra värde för mina pengar och jag har liksom gjort schyssta miljöförutsättningar. Men så fort man börjar, skulle du titta ner i den korgen kan du säkert peka ut en rad saker där jag har liksom blivit lurad, är ju en värderingsfråga, men framförallt inte gjort så bra som jag trodde att jag gjorde, vare sig för kroppen eller för miljön eller för mig själv. Och det är ju svårt, liksom sparris, så finns det 4 olika sorters sparris och så ska jag stå där vi har haft upp i podden tidigare, så ska jag stå där och bedöma en icke-ekologisk besprutad sparris som är från närheten eller en sparris som kommer från ett annat land men är ekologiskt. Vilken av de två är bäst? Ja, det beror på om den åkt båt eller flyg. Och hur fan ska jag kunna veta om den åkt båt eller flyg? Ja, då ska jag stå på varje matvara då och försöka ringa respektive produkt. Alltså så här, det är ju genuint jättesvårt att lista ut egentligen vad är det jag går hem med och gick det bra eller gick det dåligt?
Och det är precis det här jag menar. Det är ju det som i min värld bör vara ansvaret för handlaren. Att man har en sorts lägsta nivå för vad man tillåter sig att sälja. Man tar ett ansvar för det som man erbjuder i butiken. För det här är enormt komplext. Och det finns, man kan nörda ner sig hur mycket som helst. Men utmaningen som vi har i Sverige är att vi har ett väldigt litet antal dagligvarukedjor. Vi har en dominant i form av ICA som har mer än halva marknaden. Sen har vi Axfood och Coop och Lidl som kommer upp. Och that's it i princip. Och ICA och Coop har funnits i över 100 år. Det har skapat att bygga beteenden är någonting som tar tid. Och i många fall så är du en ICA-kund eller en Coop-kund om vi tar de två som exempel. Och du gör så som du alltid har gjort och du litar på att det som finns när jag kommer in kommer att vara schysst, så man tittar inte ens på liksom, ja, du litar på grejerna helt enkelt. Och det ansvaret som man har då som handlare, tycker jag, det finns det väldigt många bra handlare också ska man lägga till, det är inte så att alla är dåliga, men jag tror att alla kan försöka att behöva lyfta sig en aning. Men att komma in som ny spelare på den här marknaden då som Paradiset gjorde är ett oerhört tufft arbete, för du behöver gå emot ett invant beteende. Att istället för att gå över gatan till din ICA-butik så måste du kanske gå 300 meter till Paradiset eller vad det nu är för någonting. Där du dessutom kommer in i en miljö som du inte känner igen. Du hittar inte alltid de varorna du har sett tidigare. Och det gör att du blir försiktig. Och genast också tror att allting per definition är dyrare i butiken. Även om vi, om man sen då tittar på den samlade korgen, i många fall har samma priser som en ICA eller Coop. Men i vissa fall naturligtvis har produkter som är dyrare för att vi inte säljer de här allra billigaste produkterna.
Men man har gjort någon samhällsresa här, tänker jag. Att jag har ju uppväxt i ett samhälle där typ vita bönor var så här, det var Coop och det stod på riktigt bara vita bönor. Det fanns inte ens ett varumärke, liksom Blåvitt. Den fantastiska världen där det fanns en vara. Toalettpapper och toalettpapper, punkt slut. Och sen kom den här liksom internationaliseringen och liksom amerikaniseringen och bara exploderade. Helt plötsligt kan jag välja på liksom 14 sorters strössel och man liksom mäter välstånd i hur många olika sorters strössel vi har. Och så blir vi bortkollade som konsumenter där, men ändå har någon så här. Vi har ju pratat i den fondkatalogen. Liksom. Människor ska välja PPM-fonder och få liksom ut en halv telefonkatalog. Och så tar Ålandsbanken hem de flesta kunderna, för de börjar på AA och folk orkar inte gå med den första sidan innan de väljer. Och nu försöker du introducera, eller försöker, det är inte som att det har ju pågått och går bra. Men jag menar, inte bara livsmedelsbranschen utan ett helt samhälle där vi valfrihet kanske kan komma mer och mer handla om att fri från val. Så här, jag väljer dig, jag litar på dig. Kan inte du berätta vilka fonder som du har valt så tar jag samma. Eller jag, om ni bara plockar in schysst mat så tar jag det. Eller vi går tillsammans och så får ni förhandla elen. För jag orkar inte sitta och jämföra avtal hela dagarna. Det är bättre att ni plockar bort de sämsta så får jag välja på tre. Och så vidare. Att det går tillbaka lite till Blåvitts tanken om att så här, vi låter någon inköpsansvarig har gjort ett lite noggrannare jobb kring att jag litar på dig och därmed följer jag dig. Liksom.
Och nyckelordet i det du säger är lita på eller förtroende.
Mm.
Och kan du lyckas med att skapa ett förtroende för ditt varumärke och det du står för, att du genuint tar ett ansvar för de produkter du säljer, ja, men då tror jag att man har kommit en väldigt bra bit på resan. Och som konsument idag, precis som du säger, man översköljs av information, råd och marknadsföring i alla kanaler. Då är det otroligt skönt om man kan komma till en aktör som säger, ja men hos oss kan du bara välja på den här produkten.
Mm.
För vi har valt bort allt annat. Resten är skit. Mm. Det här är det bästa du kan göra. Om jag litar på det valet de har gjort, ja men då kommer det här att bli väldigt framgångsrikt. Och där kan man ju se att Lidl till exempel är oerhört smarta och duktiga på det här. På Lidl har du bara ett fåtal, du kanske har två varianter, men ofta har du bara en produkt inom en kategori. Det gör det väldigt lätt för kunden att välja. Och det kan man säga, jag har ju arbetat inom inköp på Lidl, jag vet hur extremt noga de är med kvalitet matchande och jämför mot ett varumärke som de kopierar helt enkelt. Och kvaliteten ska vara 1-1, men priset ska vara hälften. Det är deras grund. Och gör man det här tillräckligt bra, då blir det oerhört skönt att kunna gå in och handla i en sån miljö. För att du vet att jag går bara mitt lilla varv. Det går mycket snabbare och jag har liksom, de har valt ut det bästa inom den här priskategorin för mig. Jättebra. Och därför ser vi att också Lidl är den absolut största harddiscounten i världen idag.
Mm. Men har vi, finns det en förståelse för detta hos konsumenten? Jag tycker jag hade någon på Facebook häromdagen som var så här. Jag var i affären och skulle köpa granatäppelsirap och den var slut. Liksom. Vad är det för land jag lever i när jag inte kan hämta min granatäppelsirap? Liksom så att vi är så bortskämda med att allt ska finnas. Och liksom, nu ska jag ha ett recept här som innehåller äpplen. Nej, men de är inte i säsong. Men vad fan, det måste väl finnas äpplen. Du vet så här, att vi har blivit bortskämda med att allt ska finnas till i tre varianter alltid. Blir man glad av att komma in i din butik och säga så här, glöm det. Det är ingen sparris i november. Vi har sparris här när sparrisen är schysst. Annars får du den inte. Eller blir man tacksam då och säger, vad skönt. Då vet jag, då tar jag bladspenat här. Eller blir man så här, jaha, ska det vara så jädra svårt då?
Jag tror att du får båda reaktionerna. Lite beroende på vad du har för mindset innan du kommer in i butiken. Är det så att du förväntar dig att du kommer in i en vanlig butik där allting finns året runt, då kommer du bli besviken. Men om du förstår varför du inte kan få jordgubbar i januari till exempel, då om du är villig att ta emot den informationen, då tror jag att du kan bli tacksam över det här. Men initialt så är det ett problem för konsumenten, för du måste ställa om. Men det här är någonting som vi måste börja göra om vi ska kunna, det är en del av hela omställningsarbetet som vi behöver göra för att kunna bli planetsmarta. Vi kan inte förvänta oss att allt ska finnas året runt från alla världens hörn för att jag behagar ha det så. Det funkar inte.
Nej, men och då tänker jag här, någonstans som vem borde ta det här ansvaret, så känner jag att det måste ju ligga på handlaren ändå, eller hur? Vi kommer ju aldrig att kunna, dels har vi det här beteendemönstret, för vi liksom har varit i så många Coop och Ica under så otroligt lång tid, men vi måste ju kunna förlita oss på våran handlare, så där måste väl ändå liksom huvudansvaret ligga, tänker jag, eller?
Både ja och nej. Det är ganska lätt att alltid knuffa ansvaret bort från sig själv. Vi vanliga människor har ju också ett ansvar eftersom vi röstar med vår plånbok. Det vi handlar är också det som kommer att fortsätta att köpas in. För grunden i de här, grunden i all företagsamhet är ju att kunna tjäna pengar. Men bägge parter har ett ansvar. Om handlaren gör det lättare för kunden att göra bra val, då blir det också lättare att förstärka den typen av beteenden. I många butiker idag, när jag går och handlar, om jag vill ha ekologisk kyckling till exempel, så finns inte det. Alternativt, det finns en kategori av produkter, till exempel en hel kyckling, men det finns inte lårfilén eller något sånt här. Och då blir det väldigt svårt. Om inte produkten finns, då kan jag inte heller göra det valet. Utan då fortsätter jag handla den konventionella, och handlaren tror att jag är perfekt. Det här säljer ju, så varför ska jag ta in något annat? Mm. Så vi måste också kunna klaga.
Men en annan grej som jag alltid går på, försöker alltid köpa ekologiskt. När det står ekologiskt så köper jag ju det alltid i första hand. Är det så man ska tänka? Betyder ekologiskt att det är gott nog? Eller förstår vad jag menar? Alltså, för det tycker jag ändå både Coop och Ica och flera. Det har ju hänt mycket på sista åren ändå, att det finns ett mycket, mycket större utbud av ekologiska grönsaker och färska och sådär. Kan man lita på det? Är det så man ska tänka? För det är inte alla som har ett paradis runt hörnet till exempel. Eller, jag menar, det finns ju liksom specialbutiker, vi är rätt bortskämda i Stockholm. Jag bor ju väldigt nära en butik som heter Rot, gamla Kajsa Varg, som jag nästan alltid handlar i. Men det är inte alla som har den liksom. Jag menar, det är ju få butiker runt om i landet som har den här typen av utbud. Bor du i en mindre ort, så kanske bara finns en Ica och en Coop. Så hur ska vi tänka då som konsumenter?
Nej, det är det här som är det svåra. Att det är ekologiskt, du var inne på det innan lite, Charlotte, med att hur jämför man ett ekologiskt äpple från Italien kontra ett icke-ekologiskt äpple från Sverige? Då har du transporten, du har den lokala produktionen och titta på och stötta liksom, svensk affärsnäring. Men sen måste man ju då gå ner på just den här gården och se, men hur jobbar de med besprutning? Vad använder de för typ av gifter? Det är en extremt komplex fråga. Och det som vi jobbade mycket på, det är ju relationen med våra lokala producenter också. Vi jobbar bara med aktörer som kanske inte är ekologiska, men de tar ett genuint ansvar för sina produkter. Väldigt liksom, bra hantering. Ja, men då är det ju alla dagar i veckan bättre att välja ett svenskt äpple än ett italienskt ekologiskt äpple. Men det kräver kunskap hos handlaren i det här fallet, som omöjligtvis kan läggas på konsumenten. Så att det är det här som är balansgången. Det är både handlarens ansvar, men också konsumentens i vissa fall att välja. Men det måste vara mycket lättare för konsumenten att välja.
Det här låter ju jättesvårt. Vi hade ju ett samtal för kanske ett år sedan. Det här gör verkligen kalenderbitar. Vi hade ett tidigare möte med utmanare till SJ med tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg och så vidare, och pratade om hur enormt mycket pengar det krävs för att liksom konkurrensutsätta någonting som mer eller mindre kan anses vara ett monopol, även om det inte är ett monopol. Här ska ni liksom skapade en ny matkedja som vi inte har sett på år och dag, när, som du säger, man berättar om man är en Konsumkille eller om man är en Ica-kille. Liksom det är de två alternativen som är. Och så ska ni vara ett tredje alternativ, helt rätt i tiden och så vidare. Men hur har resan varit? Har det varit lätt? Har det varit svårt? Har det varit dyrt? Har det gått ihop sig? Jag vet ju att det, uppenbarligen vet vi att det blev en konkursansökan nyligen. Så det har inte bara varit rosor hela vägen.
Absolut inte. Det har varit en oerhört tuff resa ekonomiskt. Men av lite olika skäl kan man säga. Och ett av skälen är att det tar tid när man bygger någonting från grunden. Du måste göra många misstag, du måste lära dig och utvecklas. Men bara en sån sak som affärssystem för dagligvaruhandeln. I Sverige så de som finns, det är ett fåtal, och de är alla gjorda för kedjor med flera hundra butiker. För det finns inga små kedjor i Sverige. Och det gör att du får liksom ett affärssystem som inte är anpassat för din verksamhet, vilket skapar enorma problem. Och vi har bytt affärssystem 3 gånger för att det var väldigt svårt att hitta någonting som fungerade. Så det har varit en utmaning. Den andra utmaningen är ju naturligtvis då att bygga en tillräcklig omsättning som krävs, genom att få folk att komma in, uppskatta det du har, förstå vad du har och sen konvertera, och att du blir deras liksom, nummer ett butik. Där var vi på rätt väg, och vi hade ett positivt kassaflöde på vår butik på NK och genom corona faktiskt då exploderade nästan kan man säga försäljningen på framförallt Söderbutiken, så att den fick det lyftet den behövde och blev lönsam. Men resan från noll till idag har varit väldigt, väldigt tuff. Man får liksom hitta nya lösningar, lite trolla med knäna för att ta sig framåt. Men det har också varit extremt lärorikt och underbar personal, underbara gäster som vi säger också. Så att jättespännande, men tufft så det knakar om det.
Hur har du finansierat detta? Jag gissar att du inte sen du slutade på Lidl bara har samlat på dig tillräckligt mycket pengar själv för att starta vårt
butik. Nej, I wish. Ja. Hade jag velat tjäna pengar då hade jag varit kvar på Lidl, för det är få ställen man tjänar så mycket pengar på som där om du är en högre chef. Men nej, utan jag har presenterat det här konceptet för personer som jag har lärt känna under åren och på det sättet tagit in kapital framförallt. Sen hade vi vissa banklån och Almi-lån, men framförallt har det varit via privatpersoner som har en egen förmögenhet och har velat stötta det här konceptet.
Men ni gick ju också ut, var det 2 år sedan kanske, som ni gick ut och när man kunde gå in och stötta, alltså vi vanliga konsumenter, för det var ju jag då. Och det här var ju, ja men är det inte ungefär 2 år sedan?
Jo, det är riktigt. Och det här var en väldigt spännande resa. Det vi pratade om en crowdfunding och vi gjorde, jag var så trött på att hålla på och gå runt och prata med de här större finansiärerna. Och jag hade varit i USA, i Brooklyn och tittat på den äldsta kooperativa butiken i USA som heter Park Slope i Brooklyn. Och de har 18 000 medlemmar, de stoppar in $100 som inledning och sen jobbar de 2 timmar, nästan 3 timmar i månaden i butiken. Och mot det så kan de då handla sin egen mat till mellan 20-40% rabatt jämfört med på andra ställen. Och de är med och bestämmer om sortimentet. Det är en väldigt komplex modell. Men den här lilla butiken på 600 kvadratmeter som är en ICA nära ungefär då, omsatte $50 miljoner. Och det är kanske 10 gånger mer än en riktigt, riktigt bra ICA. Så att det är siffror som inte går att få egentligen. Och det här inspirerade mig. Samtidigt som crowdfundingrörelsen började komma igång rätt ordentligt. Så jag tänkte, vad 17, vi testar och ser vad som händer. Och det blev en otrolig framgång med 4 500 delägare som på 20 dagar stoppade in 18,1 miljoner kronor i bolaget. Och wow. det var riktigt häftigt faktiskt. Så att det var en väldigt fin erfarenhet att kunna göra.
Jo, men för min erfarenhet är ju ofta så här att vi är ju vana att inte vilja betala för så mycket. Vi ser om våra grejer och vi har blivit bortskämda med, om man tittar på musiktjänster till exempel, att man, om man är med i Spotify eller Apple Music eller vad det nu är, så betalar man ju, jag menar, förr betalar man ju 150 spänn för 12 låtar och fick en CD-skiva. Nu betalar man liksom 100 spänn och får 12 miljoner låtar. Och sådär. Men sen upplever jag där att när man väl är inne på saker så tenderar vi ju ändå att vilja vara med och stötta. Vi är ju väldigt ett generöst folk på det sättet. Och man kan, när man går in och särskilt i dessa tider återigen då, om man går in och tittar på vissa musiktjänster eller folk som jag, det var en kul grej, jag såg någon trubadur ifrån Vemdalen som pluppade upp på Facebook och stod på sin altan och spelade. Och plötsligt då så var det någon som frågade så här, kan vi swisha in lite pengar? Och sen så satte det där igång och det spred sig, och under tiden han spelade så rasade in pengar. Alltså då är man ganska generös när man själv får välja. Hade det kostat 10 spänn att gå in och klicka först och lyssna så hade man kanske inte gjort det. Men jag upplever ändå att vi är, och det kanske det hit vi måste komma nu, just eftersom jag också jobbar mycket med artister och inom media så där, att vi måste kunna börja ta betalt för digitala upplevelser. Vi hade Per Schlingmann här i podden för är det 3 veckor sedan nu då, 4 kanske. Och vi pratade just om det här, men det jag vill komma till så måste det ju varit lite så för det också, att det måste vara häftigt att se hur generösa man kan vara när man upplever att man själv fick välja om man ville eller inte. Liksom.
Absolut.
Kan det här vara någon modell, tänker jag? För det var ju en skithäftig grej. Det var ju innan vi kände varandra, Johannes, och jag reagerade. Och det var många runt mig som pratade om det här. Så här, fan, vilken cool så här crowdfunding-grej som de har gjort på Paradiset. Liksom. Det var ju en, upplever jag, en marknadsföring i sig också. Och sen var man med då och betalade ganska lite för att få en bra rabatt.
Yes. Nej, jag tror att vi lärde oss extremt mycket av den kampanjen. Vi gjorde en till ett år senare där vi inte alls förberedde oss på samma sätt. Vi hade strul med den plattformsprovider som vi använde oss av, som gjorde att vi hamnade i tidsnöd, och då gick det käpprätt åt, eller det kan jag inte säga, men det blev ingen större succé den gången i alla fall. Så att det gäller ju att göra det här rätt, men jag tror att om man ser vad jag vet idag, så tror jag att det här med att använda nätverksekonomi och titta på hur kan vi tillsammans gå ihop och stötta initiativ genom att bidra antingen ekonomiskt eller med andra tjänster, så tror jag det är en jättespännande trend som kommer att komma för att bygga det här med, som vi kallar för resiliens. Att skapa, att vi kommer närmare vår relation till mat till exempel, som är helt central i våra liv. Att vi börjar förstå var maten kommer ifrån, att vi kan återknyta den kontakten, det tror jag är jättespännande. Och har jag då ett litet ägarskap i det lokala jordbruket, så kommer jag börja förstå att, vänta nu, det blev en varm sommar, så att jag kommer inte få mina morötter som jag hade förväntat mig, men jag delar den sorgen och risken med bonden. Och blir det en bra sommar, ja, men då fick jag fantastiskt fina grönsaker, till exempel. Mm. Så att man får en mycket större förståelse för hur utmaningarna som de här hjältarna faktiskt sliter med varje dag. Att det inte bara är så att jag kan gå in på min lokala butik, pang, hämta i hyllan och så går jag hem och käkar, utan en tanke på hur det här kom till.
Mm. Och det här borde ju kunna gälla, nu pratar vi mat, men det här måste ju kunna funka inom andra branscher också, tänker jag. Alltså det finns ju fler exempel på branscher där det här ändå skulle kunna vara samma system. Liksom.
Absolut.
Och kanske som sagt att det här vi verkligen kommer att lära oss och måste börja tänka på nu.
Jag håller på och läser väldigt mycket Alexander Bard just nu. Jag ska ha honom på min podcast om ett tag. Och det här med just att vi alla har olika roller i samhället tycker jag är väldigt spännande. Och att man då, vissa personer kanske är mer lämpade för att jobba med, om vi tar då matproduktionen. Vissa andra är mer lämpade för andra roller. Men att vi tillsammans då kan göra det vi gör bäst, men att vi stöttar varandra och ser till att vi bygger ett community som är självförsörjande. Det är jättespännande. Så jag tror att vi behöver bli mer lokala i vårt tänk. Men det kan ju vara så att den verksamheten jag stöttar kanske inte alls ligger i Sverige, tack vare att vi har tekniken nu, att vi kan vara globala, men vi måste börja tänka lokalt, vi måste tänka community på ett helt annat sätt, vilket är jättespännande, tror jag.
Vad händer med Paradiset nu då? Nu om jag åker till butiken på Söder eller NK, står det stängt? Eller
yes,
vad?
Den är stängd. Eller de är stängda. Rätt spännande process det här med konkurs då. Det går rasande fort. Jag åkte in till tingsrätten och lämnade in papperna på måndagen den 23, om det var en måndag. Och från det så får jag ett samtal några timmar senare. Då har det utsett en konkursförvaltare. Butikerna stängdes dagen efter. Och sen har man 24 timmar på sig att förbereda en utförsäljning, så att ingenting ska gå förlorat. Och på 3 eller 4 dagar så är butikerna helt tömda på produkter. Och här ser man ju också lite hur inställda vi svenskar är på det här med när det är rea, då jäklar, då bryr man sig inte om corona eller någonting. Utan det var ju köer i hundratals meter utanför butikerna.
Blir man inte lite bister? När man, här har man kört liksom, och man har inte sett röken av folk, och sen när man har en utförsäljning, då jädrar. Det måste vara en konstig känsla liksom.
Det är klart att man tycker att det hade varit så lite som behövdes. Nu som sagt så gick butikerna åt rätt håll, men det har ju hela tiden varit en utmaning att man inte har tillräckligt med besökare. Så att, men hänger upp en reaskylt, då kommer folk. Och det är lite sorgligt, men det är också väldigt förklarligt, för att tittar man på, jag såg en analys av all reklam som sker i dagligvarubranschen i Sverige idag, så är det någonstans 98-99% som fokuserar på pris och inte på kvalitet. Och då, vi svenskar har blivit hjärntvättade på att leta lägsta pris. Och det är därför med fenomen som GKs, vilket, och varför Lidl kan gå så bra, för att det är deras affärsidé. Så att här har ju ICA och Coop servat upp bollen och kommer Lidl och smashar.
Men ja, precis. Och det är så till den milda grad att många butiker kör ju rea på produkter som inte, alltså på ett olagligt sätt, så finns det ju många kedjor och butiker som jag menar, ett reapris får ju inte pågå under hur lång tid som helst, till exempel. Och det här,
eller att man höjer priset först för att sen kunna sänka det som rea till det redan var från början. Liksom.
Ja, men precis. Det är ett jädra tjat om eller har varit, och många som har missbrukat det här bland olika kedjor. Liksom. Så att
det här är allmänt känt.
Ja.
Det här är allmänt känt i dagligvarubranschen också, att när du har sett, jag ska inte nämna några namn, men om en kedja går ut och säger så här, nu har vi sänkt priserna på 3000 artiklar, då har man månaderna innan smygit upp priserna för att sen kunna höja dem. Så att i slutändan så var det ingen sänkning, men du får en bra PR-effekt av det.
Fan vad irriterande, vi är ju lurade alltså. Det är ju otroligt irriterande att höra det här. Även om man någonstans vet det så blir jag blir förbannad när jag hör det här egentligen. Att det här pågår runt oss hela tiden.
Ja, nej, så är det. Och som sagt, men det är inte bara dagligvarubranschen, utan det här förekommer i alla branscher. Men visst blir man irriterad när man ser det. Och för mig, i min roll, så är det ju väldigt svårt att prata om det offentligt också. För att då blir jag omöjlig att ha att göra med om jag sen på sikt vill sälja produkter till de andra aktörerna. Så måste jag vara lite försiktig med vad jag säger. Och så är det ju tyvärr.
Men du pratar om en framtida roll. Vad händer? Kommer det bli ett paradiset 2.0? Om jag vet att du inte kan uttala dig om vad som helst, hur som helst. Men ska jag bli förvånad om butikerna skulle öppna igen med samma skylt? Eller är det en tänkbar utgång? Eller var är vi någonstans?
Jag kan ju prata om en vision som jag har, eller ett mål. Och sen så är ju flera av de här sakerna ligger utanför min kontroll, eftersom just nu så ägs varumärke och övriga tillgångar av konkursboet. Men en ambition som jag har naturligtvis är ju att försöka öppna en butik och få tillbaka varumärket. Det är min målsättning. Men sen får vi se hur det går.
Du har inte gett upp affärsidén i alla fall? Om man säger
absolut
så.
Inte. Utan jag tror ju, jag är väldigt duktig på att misslyckas. Jag är inte rädd för att misslyckas. Jag har en ganska amerikansk inställning, tror jag, i mig. Där det inte är fult att misslyckas. För har man inte misslyckats, så har man heller inte utmanat tillräckligt mycket. Det är ju ett sätt att kanske försköna för sig själv ibland. Men så länge som man misslyckas med saker som inte man gör för att man är korkad, utan för att man försökte och visste att det var tufft, då tycker jag det är bra.
Jo, men det är väl inget, och det är väl också sanningen, för där vet jag skillnaden, och det är väl framförallt i USA som är förebilden där, att har man genomgått en konkurs så ligger man bättre till när man ska ansöka om lån och annat, om man jämför med i Sverige där man nästan är liksom, får näringsförbud och blir uthängd och allting. För är det någon som har en erfarenhet, är det väl någon som har gått igenom någonting som är tufft, tänker jag, så borde det ju vara.
Ja, absolut, jag kan ju säga det att jag har, det ser inte de som lyssnar nu, men jag har lite olika tatueringar på kroppen, och framförallt har jag en på min vänsterarm som är en symbol för mig att jobba stenhårt och lära sig av misstagen, för då kommer belöningen komma i slutändan. Och det här tror jag väldigt mycket på. Och att göra en konkurs så här, det som händer i mitt huvud, det blir ju att försöka att aldrig göra om den typen av misstag som satt oss i den här situationen. Det vill säga att vara beroende av externt kapital i en volatil marknad, om man säger så. Då. Så att det jag kommer att göra nu kommer ha extremt hög fokus på kassaflödets positiv verksamhet från i princip dag ett. Och är det inte det, då måste jag undersöka, är risken värd att ta? Kan jag täcka den på något sätt så att jag inte hamnar i den här situationen igen?
Just det, men du känner väl en ganska duktig advokat, om jag inte minns fel, va?
Ja, jag har en enäggstvilling som är advokat. Nu jobbar ju inte han med den här typen av frågor, men han är ett bra stöd i alla fall. Han har också investerat en hel del pengar i Paradiset, så att...
Jo, jag måste säga när vi såg, för att det är ju inte för att man, för Martin som din bror heter, han men ni är ju, man kan ju säga att ni är rätt lika, om man säger så. Och man har ju sett dig, jag trodde jag hade sett dig prata om tuffa brottmål i nyhetssoffan, men det, så var det ju inte, det var ju inte du.
Nej, och han är på Efterlyst sen, jag tror det är 4 år tillbaka, så att jag ser ju väldigt lätt när jag går på stan om det är någon som hejar, om det är en Paradiset-kund eller om det är en advokat Kullberg-kund, om man säger så.
Ja, det måste vara kul för honom också att få höra att han har så himla sunda varor i sin butik. Det är ganska långt ifrån, ganska långt ifrån olika tjänster.
Ja, nej, men, har man en tvillingbror gäller det att den gör bra saker då, så att man inte blir nedslagen på stan utan hejad på stan.
Ja, exakt. Nej, jag är väldigt trygg med det. Han är oerhört duktig och framgångsrik i det han gör, så att där känner jag mig väldigt trygg.
Ja, det låter bra. Men åter då, den här visionen, vi måste tillbaka till den då, som du har. Hur blir det nu då om du får titta i kristallkulan? Eller du behöver inte titta någon kristallkula, du får titta på vad som är rimligt.
Nej, men det som jag ser är ju att det vi har lyckats skapa på de här 5 åren är just det som vi var inne på tidigare, ett förtroende för ett varumärke. Och vi var redan på gång med att ytterligare utveckla egna märkesvaror som uppfyller alla de här kraven som jag tycker man kan ställa på riktigt bra produkter. Och att kunna komma ut med produkter i hela Sverige, kanske i andra länder också. Det är en vision, ett mål som jag har. För kampen att bygga en egen dagligvarukedja, det kostar för mycket, det tar för lång tid. Min personliga drivkraft är inte primärt att tjäna pengar. Pengar är en biprodukt för att kunna hålla mitt boende och min familj igång. Det är viktigt. Men min absolut största drivkraft är att skapa en positiv förändring så att mina barn kommer att ha en bättre planet att bo på. Och då måste jag titta på, okej, kan jag utmana ICA, Coop, Axfood-gänget? Nej. Kan jag samarbeta med dem och försöka göra deras butiker bättre? Ja. Kan jag tillsammans, inte bara genom mina produkter, men kanske också lyfta upp viktiga frågor på agendan i Sverige och utomlands där folk förstår bättre hur de kan kravställa, varför de ska ställa krav på handlare och på politiker och så vidare. Ja, men då gör jag skillnad på ett positivt sätt som inte riskerar att jag får gå från hus och hem.
Mm. Och hur ska du göra det då?
Ja, först och främst så måste jag då lyckas få tillbaka mitt varumärke, och den delen får vi då lämna därhen. Men sen är det, jag har ju byggt egna produkter sen jag började på Lidl. Där tog jag fram över 200 produkter under 20 egna märken som jag skapade, vilket var fantastiskt roligt. Jag har ett team som är fenomenalt duktiga, de bästa i branschen som kommer från olika håll i världen. Och tillsammans så är ambitionen att få ihop det här gänget igen och sen sätta högsta fart när, om vi får möjlighet att göra det. Och då finns det olika marknader man kan titta på som är jättespännande. Men som sagt, det får vi återkomma till. Men grunden är att ha en butik som är det här levande skyltfönstret där du kan gå in och uppleva varumärket och förstå vad är det här för någonting. Och utifrån det kunna jobba med produkter och sen podcast och sprida kunskap och information.
Ja, vill man veta mer om hur du tänker och hur det går och hur resan har sett ut fram hit så finns det en podd om detta med dig i centrum som vi kan passa på att göra lite reklam för.
Ja, inte med mig i centrum utan det är gästen i centrum. Men podcasten heter Vägen mot paradiset. Och den har jag drivit i lite drygt ett år där jag varje vecka träffar. Det är forskare, det är läkare, det är kockar, det är atleter. Det är politiker och entreprenörer. Alla som har en relation till mat, hälsa eller hållbarhet. Så någon av de aspekterna, ibland alla tre. Och där vi går igenom olika teman som jag är väldigt nyfiken på för att utbilda mig själv och utbilda de som lyssnar. Och det är något av det roligaste jag har gjort kan jag säga faktiskt. Det är fenomenalt spännande att få sitta med de här oerhört kloka människorna och diskutera ett specifikt ämne under en timmes tid.
Ja, men det fattar vi. Är det något vi... Ja, verkligen. Det är vi helt med på. Och 110 avsnitt har du kommit upp i, så att herregud, du ligger lite efter oss, men fan.
Ja, och det är lite fake blir det då, för att många av dem är... vi är på 61 idag, tror jag. Men det är för att vi har haft kort version och lång version, och då blir det fler avsnitt. Men så varje vecka i 61 veckor har vi kört.
Ja. Grymt, det är fantastiskt.
Ja, det är imponerande. Men... Och jag har missat denna podd, så det är hållbarhet och matfrågor och hälsa är ju alltihopa jätteviktiga frågor för mig. Som är inte bara viktiga utan dessutom kul och intressanta. Så att, det fick jag lite lyssnartips här, det är perfekt.
Men jag vill ändå bara avsluta, vi var inne på det förut, men jag vill bara få en sista, jag har en sista fråga. Och det är just då, hur då ska vi nu tänka när vi inte har ett paradis att gå till? Och för alla som bor i mindre orter där det, som jag sa, kanske bara finns en Coop och en Ica runt om i landet. Hur ska vi göra då som konsument? Det finns någon så här enkel regel i alla fall. Man kanske inte kan göra allt rätt och vi kan inte kolla ner hur bönderna gör och vilka som är leverantörer. Men ska vi tänka, är det ekologiskt? Är det så man ska liksom, så här, om du bara ska ge något snabbt tips då innan...
Men ekologiskt är nästan alltid en bra väg att gå. Har man en lokalt producerad produkt som kanske finns i bygden eller man känner till, då tycker jag att man ska antingen köpa den i butiken eller be butiken att ta in den så att man stöttar den lokala produktionen. Det tycker jag är viktigt. Och grunden kanske att inte alltid gå på lägsta pris, utan också fundera på, om man vänder på förpackningen och tittar, hur lång är den här innehållsförteckningen? Har den mer än 5 ingredienser som grundregel, om det inte är en sammansatt produkt, då ska man nog kanske fundera på att avstå. Så det är liksom den här grundenkel regel som jag tycker man kan följa.
Toppen, jättebra. Det har varit en stor ära att ha dig hos oss, och vi kommer följa utvecklingen, och jag hoppas att vi kan få återkomma, att du kan komma tillbaks när visionen har blivit en verklighet, eller i alla fall en bit på väg då.
Det låter jättebra. Ja. Det gör jag gärna.
Toppen. Stort, stort tack Johannes för att du kom, och lycka till, du fortsätt med det här. Det du gör är ju fantastiskt.
Tack för att jag fick komma.